Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Live från Studio 1. Du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Jag tänkte kolla med er bara vad ni gjorde i... Nu får ni, jag har inte förberett er på det här. Vad gjorde ni tisdags kväll?
Jag tror jag var på McDonald's.
Du var på McDonald's, ha?
Ja.
John?
Jag kollade Champions League, tror jag.
Kollade Champions League, ja.
Just det, det var det.
Det var lite intressant bara, för att världen höll ju tydligen på att gå under. Vi höll ju på att kastas in i ett krig i tisdags kväll. Utan att, du då gick på McDonald's och du gick på... Vi påminns om det här som jag tog upp förut någon gång i podden, att Kafka skrev sin dagbok den 2 augusti 1914. Han skrev då, Germany has declared war on Russia, went swimming in the afternoon. Ja, för att jag hade lite koll på det här då, för DN skrev i tisdags, det här är en ingress då, står Europa vid randen av ett krig? Ska man tro regeringarna i Kiev och Washington har Ryssland koncentrerat en truppstyrka på 175 000 soldater vid Ukrainas gränser.
Det är otroligt mycket.
Tisdagskvällens videomöte mellan USAs president och Rysslands Vladimir Putin kommer bli avgörande för hur krisen och kriget utvecklas. Så att det är bara intressant att medan de satt där i något Skype-möte då i tisdagskväll och avgjorde huruvida Europa eventuellt skulle kastas in i ett krig, peppar peppar. Så var du på McDonald's och du såg Champions League och det är så livet är. Nu försökte jag se vad som hände i det här videomötet. Det var mest, först var det lite dålig uppkoppling.
Såklart.
Och sen gjorde de den här klassiska som alla gör i Skype-möten. Hello!
Hello!
Fördröjning och...
Can you hear me? Nej, men inget krig som vi vet. Vi är fortfarande kvar.
Men en grej som jag funderar med det är så här. Vill vi verkligen rädda Ukraina från ryssarna?
Menar du?
Alltså,
är det
landet som det är värt att skydda? Jaha. Eller är det liksom bara en symbolpolitik? Jag tänker att Ukraina verkar inte vara toppenland ändå.
Jo, jag har en vän som nyligen var där och han sa att kvinnorna är oerhört vackra.
Alltså då kände han att det var värt att stöd.
Jag tror han vill rädda.
Du säger väl ingenting om deras rättigheter?
Nej, men jag, fan, jag tycker man ska lyssna på Bingo och mer sån här frågor.
De har rättigheter att vara snygg.
Bingo går till krig. Bingo dyker upp i Kiev med bara sån stridshjälm och såna stringkallningar. Var ska vi köra, grabbar? Välkomna hit, det är torsdag, det vet ni vad det innebär. Det är krimmorgon lite längre fram. John Wilander Lambrell, du har satt ögonen på ännu ett krimfall. Har du någon liten tease vad som kommer ska?
Det är ju snart jul, mer än så säger jag.
Oj, 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 du vet då hur du ska hålla oss på halster. Oj, oj, oj. Det är bara några dagar kvar nu. Oj, vad du håller på. Jag var lite sen på det, men igår då så såg jag Succession-avsnittet, HBO-serien Succession, alltså avsnittet som kom föregående vecka, inte det som då gick nu i måndags, utan det som kom innan. Det som var episod 7, säsong 3, som heter Too Much Birthday, har ni sett det?
Ja, just det, när han förlorar och har kalas.
Kendall Roy, då sonen till mediekungen. Han firar då sin 40-årsdag och hela avsnittet går ju då ut på att det här, man får följa då uppgången, planeringen och sen då det stundade fallet för den här festen, för det går inte riktigt så som man har tänkt sig.
Det är så mörkt.
Ja, verkligen. Vi kan lyssna på ett klipp här hur avsnittet börjar. Han står och pratar med sin party planner, för han har ju pengar, va, Kendall? Han har ju massa pengar och han har ju lagt massa tid och ork och resurser på det. Han pratade med sin party planner om vad som ska komma under kvällen.
This is fucking cool, Comfrey. Hey, hey, listen. You have a good time too, yeah? Like everyone. Servers, fucking the Imagineers, the DJ crew. You know, this is highly egalitarian. Like, do your job, but fucking get your drink on, get your buzz on. There's no boundaries if you're cool. Mission control out. Shit is about to pop off. Party!
Oh.
It's my birthday! Fuck you!
Ah, det är så pinsamt.
Ja, fast det är än så länge.
Ja, man vill ju gå på festen.
Än så länge blir inte pinsamt.
Candle Roy, alltså fram tills egentligen slutet på det här avsnittet så kände jag ju att Candle Roy är min absolut värsta personlighetstyp. Alltså man har träffat den där typen av kille. Riktigt osäker människa.
Mm. Fast han framstår väl ändå som den mest likable av...
Nej du, det tycker jag inte.
Vem tycker du då?
Men jag tycker inte Greg. Om någon. Ja, men Greg är ju en jävla... Alltså pushover, en riktig jävla fjant.
Det här var ju då första gången egentligen den här säsongen som Succession levde upp till sitt rykte. Säsong 2 var ju storartad, säsong 1 var fantastisk. Säsong 3 har ju lite levt på gamla meriter, om man ska vara helt ärlig. Det har ju faktiskt inte hänt någonting egentligen under de första 6 avsnitten. Det var ju något avsnitt som, det är spännande, karaktären är ju väldigt välunderbyggd och sådär. Men det här avsnittet var ju mestlig tv, kanske den bästa timmen tv som har producerats i år. Som ett grekiskt drama, uppgången och fallet. Och det som var så fint var att se hur den här sköra mannen då, med alla sina pengar, klassisk story egentligen, men alla sina pengar, alla sina tillgångar, och det han då egentligen ville var bara att hans syskon skulle dyka upp. Att hans barn skulle kanske vara där. Hans exfrus uppskattning ville han ha, och han ville ha sin pappas uppskattning. Och sen i slutet av kvällen, spoiler alert, hade han fått inget av dem. Och det finns ju en väldigt fin scen då när han får höra att hans barn har skickat en present. Och han då dyker berusad in i det här havet av paket från människor som han knappt känner, som har skickat massa dyra presenter. Ja. Men han letar bara då efter ett speciellt paket från sina barn och hittar inte det. Och sen så, ja, det är väldigt starkt. Nu har jag ju spoilat avsnittet, men ser det ändå. Men det här påminner mig lite om min gårdagskväll. För jag såg det här avsnittet då samma dag som jag då hade min Stockholmsavslutning av Scener ur ett äktenskap. Min show på Rival i Stockholm.
Ja.
Och det närmsta jag kommer, jag har ju väldigt sällan så här stora fester när jag fyller år, men just när man har så här lite stora stand-up-shower och sådär, och man är i sin hemstad, så blir det ju lite speciellt när man vet att det är vänner i publiken och sådär. Mm. Så att det var väldigt fint att ni båda var där.
Ja.
Det var väldigt bra show.
Otroligt.
Tack. Nu,
synd om de som har missat den, för nu är den ju slut.
Ja,
Uppsala.
Uppsala också.
Just det. Just det, men så får de boka nästa turné då.
Ja, men det var bara fint, för att jag kunde känna... Man känner sig lite som Kendall här innan en show. Man står så och så tänker man,
fuck you!
Och så tänker man att det är sorgligt, för jag tycker ju om de andra människorna som också är i publiken.
Ja.
Men det är ju något speciellt med folk som man faktiskt bryr sig om, som sitter och tittar. Så det var fint. Och det är ju många så här komiker som gör sån här fina grejer liksom. Till exempel Östnöjen köpte ju upp, eller om det var Mon som köpte upp, jag vet inte, de brukar köpa upp varandras. När de släpper sina soloshower så brukar de köpa upp liksom de första kanske 3-4 raderna på cirkus eller någonting.
Aha.
Bara för att så säger jag, köpt de här och så bjuder jag mina vänner. Som en fin gest liksom.
Försöker du säga någonting till oss nu?
Nej, verkligen inte. Och John har ju faktiskt sett den här showen nu flera gånger.
Hur mycket har han betalt för det?
Nej, han är inte, men han har...
Inte i pengar kanske.
Du har, inte betalt, du har krävt att få gratis. Gå gratis varje gång.
Inte krävt.
Kräv på kanske och ta
i då. Ja, det var kul också.
Vi har bjudit på drinkar efteråt.
Ja, det är sant. Och det var också kul att dina föräldrar kunde komma igår.
Ja, verkligen. Det var väldigt snällt. De hälsar och tackar. Ja. De hade det jättekul.
De betalade inte heller.
De betalade. Så det var kul att din...
Ja, men det var väldigt roligt. Ja, men de sa att det ska bli så kul att se han Daniel Hallberg från TV.
Ja, men det var jäkla kul att ni kom och... Kul att din han naprapaten som du går hos också kunde komma.
Ja, men han har gjort mirakel med min nacke faktiskt.
Ja,
jag kan bjuda
inte
på honom. Eller inte bjuda då, utan, men så här jag bjöd. Men,
ja. Han betalar inte heller.
Det var kul också att kvinnan från Himalaya Livs dök upp och stod på gästlistan.
Ja, men det ville ju du.
Ja, det ville jag. Det var ju...
Och så trodde du var indisk, ja.
Jag antog.
Ja, jag ville bara tacka er, John och Klara, och dina föräldrar och din naprapat och kvinnan från Himalaya Livs, för att ni är närvarade och gjorde att min slutshow i Stockholm blev inte som avsnitt 7 säsong 3 av Succession, utan det blev mysigt och jag kände mig uppskattad.
Ja,
vad bra. Tack för biljetterna.
Ja. Var det lilla.
Thank you.
jag har ju pratat om det här med er förut. Jag är så otroligt trött på Will Smith och att läsa om Will Smith. För i mitt flöde på min Instagram till exempel så dyker han upp nästan varje dag på olika liksom nyhetssajter som jag följer. Han och hans fru Jada Pinkett Smith, de rapporteras det om liksom konstant.
Ja, och vi har ju, jag recenserade ju, eller jag recenserade de första 13 sidorna eller någonting. Han är ju aktuell nu, han har ju släppt sin självbiografi här i november, december. Ja. Så att det är mycket, jag tänker mig att de tar mycket liksom bits från den, han pratar om det där.
Ja, men jag tycker, det sjuka är att jag tycker att det här började långt tidigare. Alltså ja. Det började liksom typ redan för ett år sedan.
Ja.
Och att det bara är Will Smith överallt. Och jag har tröttnat på det, och det är jag inte ensam om. För att jag ser nu att det finns en petition, en slags namninsamling då, som kräver då att man ska sluta rapportera och intervjua Will Smith och Jada Pinkett Smith. Och den har liksom över 18 000 underskrifter.
Wow!
Över 18 000.
En viktig namninsamling då. Alltså,
ja, verkligen. Ja. Och någon skrev så här då i namninsamlingen, jag var inne och kollade det. Everything I learn about this couple is against my will. Free us. Ja, så känner jag också.
Men, ja, vad skriver man under?
Ja, men det kan du göra på den där petition.org eller vad det är. Men det fick mig att tänka på att det finns ju några sån här i Sverige också som är otroligt trött på att läsa.
Just par då?
Nej, men det kan vara kändisar eller par. Men här, jag har framförallt kändisar. Och då så, på plats nummer tre, jag ska lista dem här nu. På plats nummer tre så har vi såklart Bianca Ingrosso.
Ja.
För att jag känner nu att jag orkar inte bry mig mer. Och såg ni nu typ Chanel har ju också släppt en julkalender.
Jaha, ja. Henne är man ju jävligt trött på att läsa.
Coco Chanel.
Inte ett ord till orkar jag höra.
Jag läste att Chanels julkalender kostade 7300 kronor och i en lucka så var det klistermärken. Alltså det var inte arg liksom på de här varumärkena. Släpp Bianca, låt henne leva sitt jävla liv i sin fantastiska våning och sitt hus i Spanien. Det är väl kul för henne. Så känner jag. Okej, på plats nummer två då. Där har vi ju Soldoktorn, såklart.
Soldoktorn, Mikael Sandström.
Mikael Sandström, jag älskar Dr. Mikael och jag kan säga att det var ju inte oknullig stämning när vi tävlade ihop i Alla mot alla. Det var väldigt knullig stämning.
Mellan
mig och Dr. Mikael.
Oj.
Men han var ju inte ihop med Lotta då.
Nej.
Tyvärr så var jag ju gift.
Ja, du var ihop med Kjell.
Hade jag inte varit ihop med Kjell,
då kunde det vara du som var, så att säga, nya Lotta.
Då hade jag absolut ville sett honom med ett par riktigt härliga ledarchaps. Ja, men han har någonting där. Det finns något där.
Fast då låter det inte som att du tröttnar på honom.
Nej, men jag orkar inte läsa om hans jävla weekendplaner.
Du är
svartsjuk. Ja, du är bara svartsjuk ju.
Nej, men låt dem leva bara. Låt dem ha sin grej liksom. Jag bara känner det för mycket. Men på plats nummer ett då.
Okay, det här... Sverige är världens mest omskrivna i onödan kända version just nu.
Sveriges Will Smith och Jada Pinkett.
Sveriges Will Smith. Mm. Då är det då bloggaren Dagny Carlsson.
Hon som är 100 år gammal.
Ja, var 109 kanske.
Åh, herregud. Tycker du inte... Du rubriken här på livets slutskede.
Nej, men vet ni vad jag känner?
Nej.
Jag känner så här, varje gång jag får en flash från det här Newsner, eller vad det heter, som jag aldrig anmält mig till. Jag vet inte varför de kommer upp. Flash. Och så är det så här, Dagny, så här firar jag jul. Eller familjen om Dagnys julplaner. Eller det. Och jag känner att jag tappar anden för en sekund. Alltså, liksom, hjärtat står still.
Jaha.
För jag tänker att Dagny är ju way overdue. Det är dags snart.
Just det.
Och vi går bara egentligen allihopa och bara väntar på det. Att det ska hända. Att döden har gått vid hennes sida väldigt länge nu.
Mm.
Och jag känner att jag blir liksom lite för påmind om livets förgänglighet när jag läser om Dagny.
Okej, så du får inget hopp om livet som kanske många människor får. Att man tänker, vad härligt att någon i den åldern ändå har kvar.
Kanske, det finns en chans för mig att leva länge också.
Ja, men vill man det då? Jag vet inte.
Ja, de flesta vill nog det, tror jag. De flesta vill nog leva snarare än att dö. Jag vet inte vad du har för konstiga.
Jag
vill leva, inte dö.
Jag tror inte att man dör. Så därför så känner jag att liksom, med livet här och nu. Jag bara känner att det blir för påminn om förgängligheten där.
Ja.
Så Dagny, nej. Så, sluta rapportera om Dagny.
Så Sveriges Will och Jada Pinkett Smith.
Det är
109 med Dagny Carlsson.
Det är 100% Dagny Carlsson. Och ni vet att jag har rätt. Ni vet det. Ni vet det.
Mm. Så länge inte hon håller på att ha någon sån YouTube-serie där hon berättar att hon har öppen relation också. Det kan ju bli bara...
Just. Varför skulle det vara obehagligt för? Var du äldre människa knullar väl också?
Ja, fast det vill man inte veta.
Min mormor gjorde det ända
in i kistan.
Hur då?
Hon begravde med sin morfar. Det går inte att stänga kistlocket när han är fortfarande erigerad. Bara på Gotland. Varje torsdag här i TDM så har John Wilander Lambrell satt span på ett krimfall. Har du gjort så även denna torsdag?
Det har jag gjort.
Krimmorgon.
Vad är det för spännande fall du tänkte ta upp idag då?
Ja, men nu kan jag inte hålla mig längre.
Nej, vad bra.
Det har ju gått några veckor av krimmorgon och har väl dragit ut lite på det. Men nu är det dags. Det lackar mot jul. Och då är det ett fall som dominerar i mitt huvud. Det dominerar egentligen mitt huvud året runt. Det är fallens fall. Mordet med stort M.
Jaha.
Det obehagligaste, läskigaste, mest mystiska mordet någonsin.
Är det?
Det handlar om mordet på 6-åriga JonBenet Ramsey i Boulder, Colorado på juldagen 1996. Alltså nästan exakt 25 år sedan.
Ja, det är fan med vidrigt alltså.
Det här är väl lite ditt, nu låter ju det nästan perverst, jag menar inte alls så. Men det är väl det fall som mest har intresserat dig genom åren nästan.
Ja, det är det.
Det och Palmemordet.
Det och Palmemordet har upptagit alldeles för många timmar av mitt liv utan egentligen något större spaningsresultat får man väl säga.
Nej, båda fallen är olösta.
Ja, fortfarande. Ja. Trots att jag har ägnat så mycket tid åt dem.
Trots alla dina nattliga timmar på YouTube.
Ja, exakt. Men att be mig sammanfatta det här fallet på några minuter är liksom, det är som att be Bianca Ingrosso sluta tjäna pengar eller Klara Doktor av att inte ta in fler levande varelser till sitt hus. Det är ett omöjligt uppdrag.
Ja.
Men jag ska göra ett tjänligt försök. För det börjar som det så ofta gör med ett larmsamtal. Klockan är strax innan 6 på annandag julsmorgonen när larmcentralen får ett samtal av JonBenet Ramseys mamma Patsy Ramsey. Det här var larmsamtalet då, och det är ju efter att mamma Patsy Ramsey har kommit ner i köket på morgonen och då hävdar att hon har hittat det här brevet.
Ja.
Och att hennes dotter JonBenet är borta, hon är inte i sin säng på sitt sovrum.
Fruktansvärd panik ju. Jag kände lite som panik häromdagen när jag inte hittade katten. Men den var ju
någon kidnappningsbrev.
Nej, det var ju inte det, men jag fick panik bara av det. Jag hittade inte slut i en stövel. Men jag förstår mamman här, alltså det är det värsta man kan vara med om.
Ja,
det är ju, ja, men precis som fallet med Madeleine så är det ju den där mardrömmen som man, jag tror att alla föräldrar tänkt någon gång, man tänker så här, gud, tänk vad sjukt det skulle vara. Man går och känner på dörren så här, det är bäst att det låser, ingen kommer in och tar mina barn, men man tänker ju inte någonstans att det ändå kan hända.
Nej, nej.
Men när det, sen när det verkligen händer förstår man ju panik.
Ja, och man kan ju säga att både paniken och mardrömmen ska bli ännu värre. För polisen kom ju dit direkt och såklart. Familjen Ramsey är mycket förmögen. Pappans företag John Ramsey är värderat till 1 miljard.
Oj.
Och alla i staden vet vilka de är. Det här var ju en liten stad, Boulder.
Fan, jag har varit i Boulder 2 gånger.
Okej. Vad tyckte du?
Jag älskar Boulder. Det är liksom en perfekt ställe där friluftsliv möter hippieliv. Så att de är liksom väldigt demokratiska i buller. Mm. Och de är antingen jättesportiga eller jättepårykta. Okay. Härligt.
Ja, men de här var nog inte pårökta i alla fall, utan de, eller hippies, utan det här, den här familjen, han hade dataföretag och de var jätteförmögna. I alla fall, på plats så får polisen se det här kidnappningsbrevet som någon har lämnat. Och än idag så liknar det ingenting som någon polis eller någon annan för den delen har sett.
Nej.
Det är nämligen nästan 3 sidor långt och skrivet på ett block som ligger i köket, som tillhör familjen då. Och att skriva det här brevet tar cirka 7 minuter.
Men det är ju en galning verkligen.
Ja, men den här personen som har skrivit det har ju tagit god tid på sig att skriva. Jag kan inte läsa hela det här brevet för att det är alldeles för långt, man kan ju googla det. Men jag läser några utdrag ur det så man bara får en känsla för vad det här är. Då står det så här: Mr. Ramsey, listen carefully. We are a group of individuals that represent a small foreign faction. We respect your business, but not the country that it serves. At this time, we have your daughter in our possession. She is safe and unharmed, and if you want her to see 1997, you must follow our instructions to the letter. You will withdraw $118,000 from your account. When you get home, you will put the money in a brown paper bag. I will call you between 8 and 10 a.m. tomorrow to instruct you on delivery. Any deviation of my instructions will result in the immediate execution of your daughter. The two gentlemen watching over your daughter do not particularly like you, so I advise you not to provoke them. Speaking to anyone about your situation will result in your daughter being beheaded. If we catch you talking to a stray dog, she dies. If you alert bank authorities, she dies. If the money is in any way marked or tampered with, she dies. You stand a 99% chance of killing your daughter if you try to outsmart us. Follow our instructions and you stand a 100% chance of getting her back. Don't try to grow a brain, John. You are not the only fat cat around, so don't think that killing will be difficult. Don't underestimate us, John. Use that good southern common sense of yours. It is up to you now, John. Victory! SBTC.
SBTC, vad är det signerat? Och så?
Ja, det är signerat. Det sista som står är alltså Victory, utropstecken, och SBTC. Och det här har man ju liksom spekulerat kring. Vad fan betyder det då? Vadå SBTC?
Alltså bara 4 bokstäver då?
Ja. Ja.
Som en ett sigill, en sista signatur.
Ja, exakt. Okay. Väldigt märkligt. Det var brevet alltså. Och det är ju så mycket det här som är konstigt då. Framförallt kanske summan, $118,000. Det är en ganska märklig summa att be om.
Väldigt specifik.
Väldigt specifik och nästan ännu mer så jävla låg. Alltså den här pappan är alltså värd 1 miljard.
Just det.
Och han ber om 118, det är ju knappt 1 miljon kronor. Nej. Liksom. Men det som framkommer då, det var ju att $118,000 var pappans exakta julbonus det här året. Det
låg en, där är ju någonting.
Det låg en check hemma på hans skrivbord bland annat med den summan då som han fått från sitt företag. Och vissa har också påpekat att det var $118,000 var också den exakta omväxlingskursen för 1 miljon pesos vid den tidpunkten, alltså mexikanska pengar. Så det spekuleras lite om det hade någonting att göra.
Ja. Mexikospåret.
Ja, precis. Det är ju framförallt Melloartisten Alvaro Estrellas teori. Så jag vet inte riktigt. Men under den här morgonen då så väntar alla på att någon ska höra av sig, som det står i brevet. Men ingen ringer. Familjens vänner kommer dit, en präst är där, massa poliser springer fram och tillbaka. Det finns liksom inga uppenbara tecken på att någon har brutit sig in eller så. Mm. Och det är inte förrän klockan 12, 6 timmar efter larmsamtalet, som en polis på plats, Linda Arndt, ber John Ramsey, pappan, och hans vän att söka igenom huset en gång till. Ni hör ju vad det är för nivå på poliserna här. Alltså, de söker inte igenom huset själva eller spärrar av, utan de är pappan gör det. De hade alltså aldrig utrett ett mord, aldrig en kidnappning. Det skedde nästan inga brott i Boulder vid den här tiden. Det är som om årets Bachelorette-killar skulle utreda var omikron-mutationen härstammar ifrån. Jag tror att det skulle gå fel.
Nej, man ska inte lita på dem.
Nej, men det är inte
eller hur? Nej. Men när pappan söker genom huset en gång till så bestämmer han sig för att titta i ett litet pannrum längst ner i källan där han inte har tittat första gången. Och där ligger John Benet. Hon har ett snöre hårt åtsatt kring halsen, tejp för munnen. Hon ligger ovanpå en filt.
Lille vännen.
Pappan bär upp henne till vardagsrummet och lägger ner henne på golvet. Och polisen konstaterar snabbt att hon är död. Rättsläkaren slår sen fast dödsorsaken till strypning och kraniocerebral trauma. Det vill säga hon har blivit slagen i huvudet med något trubbigt och strypt då. Hon har blivit strypt med en så kallad garrot, som är någon slags strypanordning med ett snöre fastsatt i en pensel. Som gjort att man kan liksom kontrollera andningen då på en person. Okay. Det är väldigt otäckt. Mm. Rättsläkaren säger också att JonBenet har en mängd osmält ananas i sin mage, vilket skulle innebära att hon ätit det väldigt kort innan hon dog. Trots att föräldrarna säger att de har inte gett henne någon ananas på hela den dagen.
Nej.
Det här är vad vi vet hände. Alltså mycket mer än så vet vi inte, utan resten är spekulationer. Och spekulerats har det gjort, minst sagt. Och det börjar egentligen redan från början, men 2 år senare intervjuas den här Linda Arndt som var polisen på plats när man hittade JonBenet. Och jag tycker den här intervjun är ganska kännetecknande, hur det börjar röra sig mer och mer mot att den här händelsen dramatiseras. Det handlar liksom inte längre så mycket om vad som hände, utan man kommer längre och längre ifrån själva mordet. Och vi kan höra henne här, polisen Linda Arndt.
And I see John Ramsey carrying JonBenet up the last 3 steps from the basement. And my mind exploded. And everything that I had noted that morning that stuck out instantly made sense. And JonBenet was clearly dead, and she's been dead for a while. I ordered him to put JonBenet down. I knelt next to her, and I leaned down to her face. And John leaned down opposite me, and his face was just inches from mine. And we had a nonverbal exchange that I will never forget. And he asked if she was dead. And I said, yes, she's dead. And I told him to go back to the room and to dial 911. And as we looked at each other, I remember, and I wore a shoulder holster, tucking my gun right next to me and consciously counting, I've got 18 bullets.
Why did you do that?
Because I didn't know if we'd all be alive when people showed up. I said that everything made sense in that instance, and I knew what happened.
Det här var Linda Arndt och polisen på plats. Man kan YouTubea den här intervjun. Man kan säga att Linda Arndt ger uttrycket crazy eyes, ett ansikte. Men ni märker ju hur dramatisk hon är.
Ja, verkligen.
Alltså, I was counting the bullets, 18 bullets, because I didn't know if we'd all be alive. When people show, vad fan jävla pratar de? Det var fullt med folk här i huset. Folks vänner, vad menar de? Skulle de börja skjuta? Alltså, det är liksom så här, det här sa hon aldrig någonting i de första förhören. Det här är ju intervjun 2 år efter i NBC. Tvärtom sa hon bara då att John och Patsy var väldigt upprörda. Men det spelade liksom ingen roll nu, för nu skulle det här dramatiseras. Liksom. Mm. Och det här kommer att bli inledningen då på en massmedial häxjakt som än idag saknar motstycke, för att prata lite P3-dokumentärspråk.
Lägg på sån här riktigt kuslig musik.
Ja. Det arrangerades bland annat då en skenrättegång i en talkshow ledd av Geraldo Rivera, som är en slags Jerry Springer, där en grupp rednecks dömde föräldrarna efter att ha hört alla bevis.
Men det är ju sinnessjukt.
Ja, det här sågs ju då av nästan hela USA.
I förtal.
Joyce Carol Oates, författaren, skrev en bästsäljande bok om fallet där hon spekulerade hej vilt.
Det är därför du hatar Joyce Carol Oates. Du säger det ju jämt.
Ja, jag hatar henne. Och JonBenets ansikte prydde tidningsomslag efter tidningsomslag. Hennes bror förföljdes av paparazzi-fotografer i hela sitt liv. Med mera, med mera. JonBenet var ju också, ska man nämna, alltså någon slags, vad ska man säga, skönhetsdrottning.
Hon tävlade i barntävlingar där utseendet bedömdes.
Ja, exakt.
Hennes populärt i USA.
Populärt i USA, speciellt då kanske på 90-talet i södern. Hennes mamma hade varit med i liknande tävlingar, och hennes mamma hade också vunnit Miss Virginia. Och JonBenet ställde ju upp på såna här, vad kallar man det?
Beauty pageants,
exakt. Så att det fanns ju massa foton på JonBenet, sminkad och liksom fixad. Ja. Som såklart gjorde att, det spädde nog på det massmediala intresset, kan man ju säga. Och det var 2 saker som var genomgående i allt det här. Det var alltså att i all mediebevakning, 1, alla pekade ut föräldrarna på ett eller annat sätt. 2, ingen utgick i sina spekulationer från de faktiska bevisen, utan alla utgick från myter, hörsägen och rena lögner. Mm. Och än idag så upplever jag att den breda allmänhetens bild av det här är att fortfarande, att det är familjen som ligger bakom det här. Man kan liksom utläsa det från kommentarer på alla YouTube-videor om det här och så vidare. Och jag blir lika arg varje gång som jag läser något sånt, för som ni hör så tror inte jag att det var det. För folk älskar att säga så här, om man verkligen är oskyldig, då beter man sig inte si och så.
Alltså, ja, men det är också märkligt.
Ja, men vad fasiken vet ni om det, era nötter?
Nej, men det är väl väldigt bra. Precis, den analysen hör man ju ofta efter mord. Mm. Sådär.
Ja, ja.
Han borde inte, hur kan de ha, där, även i det här, vad heter det, Halloween-mordet där i Italien.
Amanda Knox också.
Ja, just det. Perugia.
Att så, de kysstes.
Typ. Ja, hon skrattade där någon dag.
Ja, men det är också så sjukt. Alltså, det är precis som i våldtäktsfall och allt möjligt. Alltså, man vet ju inte hur man kommer agera i stress eller i trauma.
Och det vidare, alltså om man är YouTuber här, så kommer det så här kroppsspråksexperter då, som analyserar det här. Men jag blir helt galen.
Men de ska man ju aldrig tro på för 5 år.
Nej, det ska man inte.
Men nej, det är bara bullshit.
Men då kan man fråga sig, varför gjorde media så här? Varför köpte folk det här om vi inte köper det? Och det är, tror jag, för att folket, det här usla släktet, folket som världen består av, fullkomligt älskar narrativet om att de rika kommer undan med saker.
Fast det älskar jag.
Ja, jo.
Det är därför man ser på Succession.
Man kommer fan undan med allt!
Det är därför man kollar på Succession.
Ja,
ja, och framförallt gillar de det här narrativet, för det kan man läsa liksom på alla baksidor på böcker och om alla filmer och allting. Att under den välpolerade fasaden pågår en massa saker som de rika vill dölja.
Ja, men det är ju Successions premiss.
Ja, men det är typ alla premisser i hela världen.
Ja, men det finns ju två. Antingen är det eller så är det arbetarklassfyllon. Det som Sverige också är väldigt
förtjust i. Slår sin familj.
Ja, de har ändå, de har ett jävla hjärta av guld. Där under den finlandssvenska.
Det är bara jättesvårt att bli nykter. Ja.
Men det är ju alltid den här, under den, bakom den välpolerade fasaden. Okej, ja. Nej, men och nu är det ju faktiskt så att i verkligheten så kan en välpolerad fasad faktiskt bara vara en välpolerad fasad. Och det behöver inte dölja sig något ondskefullt under den. Eller bakom den. Faktum är att det är precis tvärtom om vi ska prata om verkligheten. Förmögna, framgångsrika människor som paret Ramsey mördar inte sina barn på det här sättet. Jag menar, kolla på John och Patsy Ramsey. Har ni sett bilder på henne? Kolla på familjen. Mm. De är ju alltså picture perfect. Det är de är den amerikanska drömmen besannad. Och det är ju såklart långt ifrån gärningsmän vid andra barnmord som fallet Bobby och liknande man kan komma.
Nej, precis. Bobbys familj såg ju inte alls ut som den amerikanska drömmen.
Nej, och det skedde ju ett mord i Storbritannien här förra veckan där en 6-årig pojke blev mördad av sina föräldrar. Och man kan ju kolla på bilden på de föräldrarna. Så ser föräldrar ut som mördar sina barn. De ser inte ut som John och Patsy
Ramsey.
Men
nu drar du också lite fast i det slutet. Vem som helst kan ju mörda sina barn.
Nej, inte rika förmögna människor. Ja, du kan visa mig ett exempel på det i så fall.
Vad betyder det då? De lejer andra och mördar barn, eller?
Nej, de mördar inte sina barn, punkt. Varför måste de mörda sina barn?
Va?
Jag tror att Jan säger visa ett fall där det har hänt.
Ja.
Ja, men...
Du får googla det. Det finns
barnmord, men det som är genomgående med barnmord är att föräldrarna har en socioekonomiskt utsatt situation, nästan alltid missbrukare.
Men klar, jag vet heller inte riktigt vad som är facit här. Jag litar på John nu, men du kan väl få uppgift till resten av veckan och bara googla
barnmord.
Rich people killing their kids.
Du tycker att det är det jag vill göra när jag själv är väl någorlunda rich people, alltså rich. Jag är medelklass, men ändå gravid också med mitt tredje barn. Det är det jag ska syssla med.
Än att googla fler katter.
Om man hittar någon rik människa som har mördat sitt barn, kanske, men inte på det här sättet. Inte på det här sättet.
Nej, okay.
Och jag är ju besatt av det här fallet. Jag har haft kontakt med folk som jobbat med det, boende i Boulder. Jag har till och med mejlat den nuvarande husägaren till Ramsey-familjens hus för att höra om jag kan få komma och hälsa på. Men hon har inte svarat än i alla fall.
Men det förstår jag. Fan vad creepy.
Ja, det är kanske lite konstigt. Jag tänkte att vi kan lyssna på en intervju som gjordes med John och Patsy Ramsey en vecka efter mordet. För då säger Patsy någonting i slutet som tyvärr fortfarande är sant.
You believe it's someone outside your home.
There is a killer on the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she. But if I were a resident of Boulder, I would tell my friends to keep your babies close to you. There's someone out there.
Så här pratar hon ju inte vanligtvis, utan hon måste ju vara helt drogad här. Hon sluddrar ju nästan.
Men det förstår man ju också att hon är. Det hade jag också varit om mitt barn hade blivit mördad.
Ja, det trodde inte folket då, utan de tänkte här är det något skumt på gång. Och trots att det är nästan exakt 25 år sedan Patsy Ramsey sa det här, så är det ju fortfarande sant. There's someone out there.
Mm.
Patsy har sedan dess tyvärr dött i cancer, men John Ramsey lever fortfarande. Och han har inte gett upp sökandet efter sin dotters mördare. Och än idag är ju fallet olöst.
Mm.
Så vitt jag förstår pågår ingen aktiv utredning, eftersom man hos polisen verkar anse att det här redan är löst. Inget har i alla fall hänt sen dess. Men vem var det då som mördade JonBenet? Hur kan den här personen ha tagit sig in i huset obemärkt? Hur kan han ha fört ner JonBenet från hennes sovrum till källaren utan att hon skrek? Varför skriver han ett så långt brev? Varför är det skrivet på det där sättet? Varför skrev han ett brev överhuvudtaget? JonBenet ligger ju där i huset. Hon är ju inte kidnappad.
Nej.
Varför riktade sig bara till pappan John? Ingen annan är ju ens omnämnd. Och hur var det med den där ananasen? Vem gav JonBenet den? Det är liksom så många frågor och att gå igenom min gärningsmannaprofil skulle ta alldeles för lång tid.
Du har en sån?
Ja, det är klart.
Och, du har gjort den själv?
Ja, absolut. Och därför skulle jag vilja hänvisa, surprise, surprise, till den bok som jag har skrivit om det här fallet.
Ja.
Den heter Den som vet och kom ut i år. Det är en deckare då som bygger på det här mordet men som jag förlagt i nutida Sverige. Och istället för att det är en skönhetsdrottning som blir mördad då, så är det ett influencerbarn och lite sådana där skillnader. Och till skillnad från så många andra så ville jag ta avstamp i bevisen.
Ah. Det är det som skiljer dig från sådana charlataner som Joyce Carol Oates.
Åh ja, ja. Ja. Hon skriver såklart säkert liksom bra, men det bryr inte jag mig om. För att det hon har skrivit om bygger inte på bevisen. Nej. Utan det bygger på hennes egna fruktansvärda fantasier om att det är John Benets mamma som har torterat och mördat.
Ja, nu förstår jag att du är arg på henne.
Ja, men vad vet vi egentligen om mordet? Vad kan man dra för slutsatser av hur det här är utfört? Och vad är det för en person som ligger bakom det? Det är det jag har försökt komma fram till i den här boken. Jag besvarar de frågorna och jag blir väldigt glad och om man vill läsa den och säga vad man själv tror och tänker.
Ja.
Den som vet är en av årets julklappar.
Nej, men, och den finns på alla boksajter, Adlibris och Akademibokhandeln. Finns även som ljudbok då om man föredrar det.
Historisk. Ja, men jag ska ju ha årets julklapp även idag, såklart. Mm. Och jag hade tänkt att jag skulle tipsa om årets julklapp 1999.
Vad var det då?
Det var ju boken, såklart.
Det var boken?
Ja, det var boken. Mm. Och jag har med mig här då min favoritbok av alla böcker någonsin. 100 år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez, som också fick Nobelpriset i litteratur 1982. Men istället för att vi går in på den här boken som jag tycker att ni alla borde läsa, och den finns nu också en ny översättning av Lina Wolf, så tycker jag att ni ska köpa Den som vet av författaren John Wilander Lambrell.
Det är perfekt, det var den han precis var inne på.
Ja, det är den enda jag har skrivit. Så, ja, vad roligt.
Så den tycker jag att ni ska köpa som årets julklapp även i år.
Fint, så, och slutligen då, rekommenderar du boken som julklapp? Du gillar konceptet boken.
Men vad fan, är vi klart att jag gör?
Ja, vad bra! Årets
julklapp. Historisk. Ja.
Där hörde det, boken håller även i år. Den höll 99 och den har inte gått out of style.
Vet du vad, när jag var tonåring så gick jag på skolbiblioteket så ofta, så jag blev kompis med bibliotekarien där.
Det är ett bra tecken, tror jag.
Och sen till slut så sa han: men du, kära vän, har du ingen vänner? Och så tänkte jag, men jag har ju dig.
Ja, det är sant.
Och mina böcker.
Bibliotekarien.
Ja. Ja. Ja,
han var en väldigt gullig bibliotekarie. Ja, men jag läste allt i hela det skolbiblioteket.
Vad mysigt. Mm. Hoppas ni har en fin fortsatt dag, så hörs vi samma tid imorgon. Glöm inte att Daily Messiah är podden för hela dagen. Ni kan lyssna morgon, eftermiddag eller kväll. Det väljer ni själv, och det är det som gör oss unika på poddmarknaden. Vi hörs imorgon.
Hej!
Hej!
Podplay, en del av